i veckans avsnitt.
Skjutits av misstag när han på något sätt försökte ingripa.
En högt uppsatt bandidosman.
Dessutom är han då både beväpnad och han har ett munskydd.
Hans DNA har ju hittats på de här kläderna och på vapnet.
Då kommer han aldrig åt det här problemet. Då kommer det fortsätta och fortsätta och fortsätta.
Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. De senaste veckorna så har avsnitten i podden handlat om den pågående våldsvågen i Stockholm. Nu ser läget ut att ha lugnat ner sig lite, åtminstone tillfälligt. Därför så tar vi tillfället i akt och vänder blicken lite tillbaka i tiden. Idag ska vi prata om ett väldigt uppmärksammat mord som skedde i Stockholm för knappt ett år sedan. Det var vid lunchtid mitt på ljusa dagen den 28 mars i fjol som en beväpnad och maskerad gärningsman gick in på Delta Gym i centrala Stockholm. Den här pistolmannen var sannolikt på plats för att mörda en högt uppsatt bandidosman som tränade i lokalerna, men istället hände något helt annat. En annan person som tränade i lokalerna, 54-årige Fredrik Andersson, bröt emellan och konfronterade pistolmannen. Det slutade med att Fredrik blev skjuten i huvudet och sedermera avled på sjukhus. I slutändan så blir det en 16-årig pojke som ställs inför rätta för det här brutala dådet. Innan vi gräver oss djupare ner i detta så bjuder jag in veckans gäst. Välkommen tillbaka till Krimrummet, Fredrik Sjöshult.
Tack så mycket.
Du är kriminalkronikör här på Expressen och flitig gäst i podden. Kul att ha dig tillbaka. Tidigare i veckan så satt vi båda två på rättegången i Stockholms tingsrätt och tog del av de olika turerna. Det är ett fall med många bottnar det här. Vad fick du för intryck?
Den här pojken då som är åtalad för mordet, det fick man intryck av att vara en riktigt kaxig kille. Han hade svar på allt, han tillrättavisade åklagaren, han mästrade åklagaren. Det var väldigt hög svansföring där. Jag minns i det här fallet, jag var själv på plats där den här kalla marsdagen, slutet av mars, utanför Delta Gym, när vi hade fått uppgifter om att en person hade blivit skjuten i huvudet där. Och ganska snabbt fick vi veta då att dels att Bandido skulle vara måltavlor, men också att då Fredrik Andersson faktiskt hade skjutits av misstag när han på något sätt försökte ingripa. Och det är ju det som nu då har bekräftats i polisutredningen också.
Det var mycket som hände under våren 2022 i den kriminella miljön i Stockholm. Det har beskrivits av polis och åklagare som att flera kriminella nätverk låg i konflikt med varandra. Vad är det som sker under den här tiden?
Ja, det är då en konflikt som Bandidos blir involverad i. Enligt hypotesen som polis och åklagare har haft så handlar det om ett stort parti narkotika som man blir ovänner om. Och på andra sidan finns det då ett diffust nätverk med rötter i Jordbro och i Bro norr om Stockholm då. Och det här ska då vara en upprinnelse till en våldsvåg som då varade under några veckor och som slutade med att Fredrik Andersson då sköts ihjäl.
Det är flera händelser som sker under de här veckorna. Den 25 februari så skjuts det mot Bandidos lokal. Den 4 mars så skjuts en person ihjäl i en bil precis utanför Bandidos lokal. Den här mannen är så vitt vi vet inte kopplad till kriminalitet sen tidigare. Däremot så vet vi att det kommer komma ett åtal där inom några veckor som förhoppningsvis kan kasta lite mer ljus på detta.
Ja, det är intressant också om man ska minnas lite vad som hände där när man tittar på Delta Gym. Alltså, utanför Bandidos lokal så sköts det då ihjäl en person som inte heller verkade vara involverad i konflikten. Man kan utgå från att det också handlar om någon form av felskjutning, någon misstag där. Då ska man ju då, vi har inte pratat om namn här, men i den här konflikten så, och i den här senaste våldsvågen så har ju den så kallade kurdiska räven gång på gång dykt upp. Och han är ju då häktad i sin utvaro, men inte för att förberett mord mordet utanför Bandidos lokal, utan för att ha förberett ett annat mord som dock hänger ihop med det här mordet. Det är lite krångligt så, men det är uppenbarligen så att de har tänkt mörda någon som skjuts den andra av misstag. Och det är det som han inte anklagas för, men han anklagas för förberedelse till mord under den här själva förberedelseperioden. Eller han är misstänkt, han är efterlyst för det brottet. Då. Så här kommer ju hans namn in i det hela.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och det är någonting vi har sett på senare tid, att den kurdiska räven, eller Rawa Majid som han heter, har dykt upp i flera olika utredningar. Ibland i en mer perifer outredd roll, ibland som en mer central figur. Om man tittar på Delta Gym så har han inte delgivits för någon misstanke för inblandning där. Men
nej,
det förekommer spår,
det förekommer till lite, och det är frågan hur det ska tolkas. De har googlat på honom. Det kan ju vara så att det är några nätroll som har suttit och spekulerat. Och därmed har de som nu misstänks vara inblandade i det hela börjat googla på honom. Så enkel kan förklaringen vara. Förklaringen kan vara något helt annat också, att det på något sätt har bäring på någon konflikt som han hade. Men det ska sägas att i Delta Gym som vi kommer till, där är det bara de misstänkta utförarna som nu ställs inför rätten.
De här konflikterna, de fortsätter med den 20 mars så kastas en handgranat mot en restaurang på Södermalm, och den 21 mars, alltså dagen efter, så stoppar polisen en bil med, man griper flera personer och det finns flera skarpladdade vapen i den.
Ja, de där personerna har ju då, det är ju fristående personer, det sitter ju ett gäng då för det här mordet utanför Bandidos lokal. Vad det gäller den här handgranaten mot Vego-restaurangen på Södermalm, så är ju då personen som ser med ska bli misstänkt för mordet på Delta Gym, han är ju misstänkt för att ha kastat in den handgranaten. Och de här då som grips dagen efter med en massa otroligt rejäla vapen, det är ytterligare en liten gruppering så av unga män.
Tydligt är att det bubblar väldigt mycket i miljön vid den här tidpunkten. Och den händelsen som sticker ut, som kanske är närmast kopplad Delta Gym, det som du är inne på, det är sprängningen kvällen den 20 mars. Då befinner vi oss på Bysistorget på Södermalm, och det finns en rad vittnen till det som händer. När man väger ihop deras berättelser så får man en historia där de har sett en ung man eller en pojke. Han är ganska liten i kroppen. Han har mörka kläder på sig, uppdragen luva och munskydd för ansiktet. De här vittnena, de ser hur han tar en sten, kastar in den genom fönstret till restaurangen. Sen kastar han in ytterligare något föremål och börjar springa därifrån för allt vad han är värd. Kort därefter så briserar en explosion inne på restaurangen.
Det är ju en fruktansvärd händelse såklart, men och det är som med alla de här bomberna och handgranaterna, som hur vet de att det inte är någon städare kvar, hur vet de att det inte är några som har suttit kvar där och snackat och så. Det är ett under att det inte sker fler dödsfall i samband med de här handgranaterna och bomberna som inträffar.
Det är mycket man kan säga om de kriminella nätverken, men de är knappast fyllda till bredden av certifierade sprängmedelsexperter.
Nej. Och här, om man ska stanna upp lite vid det som hände vid Vego-restaurangen, så här har polisen en jäkla otur, för att uttrycka sig rakt. Det är nämligen så att man har ju då span på en bil som man kopplar ihop med den här våldsvågen. Det ska sedermera visas att det är den bilen som är framme vid Vego-restaurangen. Och om man inte hade missat det, man hade kanske följt efter dem dit, om man sett att det varit något i görningen, så hade man kanske då kunnat gripa den här utpekade bombmannen redan då. Han kopplas ju då till platsen där man såg honom på spaningen. Han kopplas också till Bysistorget. Så det är så man kopplar ihop honom där. Så det är ju lite synd att de inte tar den här bilen. För då kanske inte mordet på Delta Gym hade inträffat.
Det man kastar in, det är en handgranat från forna Jugoslavien. Den exploderar där inne och skapar naturligtvis stor förödelse. När polisens tekniker går igenom lokalen så hittar man handgranatens grepe. Man får en DNA-profil men man kan inte koppla det till en person, utan det här benämns senare som okänd man nummer 3, vilket kommer få stor betydelse i utredningen vad det lider. Men där och då så händer inte så mycket mer kring det här sprängdådet, utan det passerar en vecka. Vi är vid lunchtid, vi är vid Delta Gym. Vad händer?
Då kommer det ju in en man som inte alls ser ut som de andra som tränar på Delta Gym. Delta Gym, ska man säga, det är ett speciellt gym i Stockholm. Det är inget gym som gemene man går till.
Inget Friskis och Svettis.
Inget Friskis och Svettis, inget Sats. Utan här är många av Stockholms bodybuildarelit. Det är där de tränar. Och den här mannen, han fyller inte riktigt ut ramen som de andra, om man uttrycker sig så. Dessutom är han då både beväpnad och han har ett munskydd som han, när han går ner då till källaren till Delta Gym där alla är och tränar. Han passerar liksom entrén. Det finns också en film då från när han kommer in i gymmet, som man ser liksom hur han går ner och så vidare. Och han passerar den här personen med pistol i handen. Och det är klart att de här som ser honom då undrar ju vad 17 är det som står på. Det är bland annat ägaren till gymmet då, som står där i gatuplan och ser detta hända. Men inte direkt och kopplar vad som är på väg att ske.
Och den här pistolmannen, han går fram till den här Bandidosmannen, han är medlem i Bandidos sedan länge, har en högt uppsatt position i Bandidos Stockholms avdelning.
Ja, det är en av topparna inom Bandidos. Det här är inte någon prospect eller lågprofilerad medlem, utan det här är en person som länge har varit profilerad både som muskelbyggare, bodybuilder och personlig tränare, men som också haft en ledande roll och poserat med väst på i sociala medier och så vidare.
Ja, det är verkligen dubbla stolar där, för han har en sociala medier närvaro som är nästan lite influencer liknande i den här världen.
Absolut, det är en av de mer kända och som du säger influencer, och han är väldigt bokad då som personlig tränare på Delta Gym. Han är inte bara där av en slump, utan det är hans jobb att vara där och coacha folk för att de ska liksom ställa upp i den här typen av tävlingar. Där har han ett väldigt högt anseende och han liksom känner folk på gymmet. Ägaren känner dem, de har känt varandra så länge. Det är ingen hemlighet att han har en Bandidos bakgrund men det sägs också att han liksom håller en ganska låg profil kring det här med Bandidos, men det är såklart, nu i efterhand så har man ju andra tankar om det, men då hade man liksom, han var en i gänget.
Och vid tidpunkten så är det då känt att Bandidos ligger i våldsam konflikt med flera kriminella nätverk. Den här pistolmannen som har tagit sig in på gymmet, han stegar fram mot den här mannen och lyfter vapnet. Det råder inga tveksamheter väldigt tidigt i utredningen att det är han som är måltavlan.
Nej, den Bandidosmannen, han tränar ju en annan kille vid den här tidpunkten, och den här killen som då ligger och tränar, han ser ju också att det är någonting på väg att hända och att det är just Bandidosmannen som är måltavlan. Men plötsligt ser de också då att Fredrik Andersson är lite känd för att vara en hyvens man. Han har varit krogvakt bland annat på Rish. Det är många i Stockholms uteliv som känner igen honom som en trevlig man utan konflikter, och då lite äldre senior i sammanhanget, och också liksom rättskaffens man, ska man väl säga. Och då ser de på gymmet att Fredrik omfamnar den här pojken som kommer in i mask och med pistol. Och
han identifierar faran som är
han på väg. Identifierar faran och säkert, han är lång erfarenhet från att ta hand om stökiga personer på krogen och gör väl det på sitt sätt. Han omfamnar honom, men då åker då pistolen upp så olyckligt och det avlossat ett skott då som går rakt i huvudet på Fredrik Andersson som är då, ja, som tar väldigt, väldigt illa. Det avlossas ytterligare några skott i det här sammanhanget då, men det han blir då den som blir träffad, och samtidigt så är det så att alla andra som finns på källaren, de flyr ut. Det finns då en film från ovanvåningen som sagt, och man ser då bland annat hur måltavlan flyr ut. Man ser på samma bild, jag tror bara det handlar om en typ 10 meter från varandra, hur måltavlan flyr ut och sen kommer skytten bakom. Men den här skytten, han verkar liksom drabbas av panik.
Han är inte riktigt hemma i lokalerna.
Han är inte hemma i lokalerna. Han är uppenbarligen ingen, han är inte så kallhamrad så att han handlar rationellt på något sätt, utan han irrar runt lite sitter där och han ropar också var är utgången och så. Och i det när han ropar det så har måltavlan redan flytt ut genom gymmet.
Väldigt bisarra turer när pistolmannen som har kommit in försökt mörda en person, skjutit en annan med ett dödligt skott i tumultet, sen irrar runt där inne och inte hittar ut och sedan skriker ut i frustration.
Ja, det är väldigt, väldigt konstig scen blir det, men den här pojken blir ju väldigt förvirrad.
Den här pistolmannen hittar så småningom ut och försvinner från platsen. Polisen är där väldigt snabbt, men...
Det är till och med en kille på gymmet som springer upp, som springer efter honom upp mot Karlbergsvägen, Dalagatan. Han får tyvärr inte kontakt med 112 då, så han kan liksom inte rapportera det här till. Han försöker ringa och larma, men han får inte kontakt. Han springer efter, men sen tappar han honom där då. Och sen är det väl så då, enligt polisutredningen, att det står en bil och väntar på den här pistolpojken. Han får skjuts från platsen.
Efter mordet på Delta Gym så utför polisen alla sedvanliga utredningsåtgärder. Man får inga avgörande träffar där och då de första dagarna, utan det är först några dagar senare när en man hör av sig till polisen. Han har hyrt ut sin lägenhet i södra Stockholm via Airbnb. Det har blivit lite tjall där. Och så småningom så hör han av sig till polisen med ganska spektakulära uppgifter.
Ja, då har ju han hittat vapen i lägenheten. Det var ju väldigt bra att han hörde av sig och larmade om detta. Och när polisen kommer dit så är det också någon som ringer och vill liksom städa lägenheten. Vilket man kan ha då viss förståelse för, att man kanske vill rensa upp där. För den var ju då en guldgruva för polisen, den här lägenheten.
Mm. Då är det alltså några som har låtit saker ligga kvar där i flera dagar, inte tagit ansvar för betalningen för den här uthyrningen. Det är ganska enkla misstag.
Det är absolut, vi talar ju mycket om att det blir yngre och yngre gärningsmän, men det blir också slarvigare och slarvigare gärningsmän, får man ju säga. Här har man då hyrt en lägenhet. Det här är ju typiskt enligt den så kallade mordmanualen för gäng, om man ska säga så. De har väl fått det här uppdraget, de har använt den här lägenheten för att trycka föremål, för att vänta på när man liksom hittar måltavlan. Helt plötsligt hittar man måltavlan genom att han lägger upp en uppdatering i sociala medier. Då är det här mördargänget redo i lägenheten. Man åker till Delta Gym för att utföra mordet. Det är så det här liksom mordet ska ha gått till då. Och det är typiskt att man använder en sån här kallad tryckeslägenhet. Sådana hittar man ofta på Airbnb och så. Man kan betala ganska mycket i förhållande till vad man får för ett beställningsmord. Så behöver man ju inte direkt snåla med det här, utan det här har ju varit deras tryckis. Men att man då inte, att man lämnar den full av bevismaterial, det är ju fullständigt huvudlöst om man är en gärningsman och vill då komma undan med det hela. Men det visar lite hur de här, det man kallar sig ibland för unga sicarios i gängen eller av polisen, eller unga beställningsmördare som tar den här morduppdragen, de är ju inte speciellt skickliga, och det gör ju att de ofta åker dit också. Här är väl ett typexempel, den här lägenheten, det blir ju inte tydligare än så vilka korkade gärningsmän det ändå handlar om i det här fallet.
Mm. För det blir som du säger jackpot. I den här lägenheten så hittar man en stadiumkasse. Den är full med kläder, och när man tittar på övervakningskameran från mordet så kan man se att det här är ju samma typ av kläder i alla fall. Och man hittar även två vapen. Det ena vapnet är mordvapnet, och både på kläderna och på det andra vapnet som ligger i den här kassen hittar man DNA-träffar från okänd man nummer 3, alltså samma person som vars DNA man har hittat vid krogsprängningen på Södermalm en vecka tidigare.
Och där blir ju då kopplingen tydlig. Och det är också så att man hittar ju DNA-spår på mordvapnet från Fredrik Andersson, så det går ju att koppla direkt till den skjutningen. Det går liksom inte att komma undan det. Men framförallt, och det är det mest häpnadsväckande, den här skytten har ju haft då han har gått runt med sån här så kallad coronamask i olika sammanhang. Då har han blivit fastnat på bilder och det var uppenbarligen hade han den på sig på Delta Gym också. Och den hittas i lägenheten och på insidan finns hans DNA och på utsidan finns Fredrik Anderssons DNA. Det är ett strålande DNA-bevis i det här sammanhanget får man ju säga. Men det är oerhört korkat att man inte har gjort sig av med det på något sätt. Men det får vi tacka de lyckliga stjärnorna för.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. 2 månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet, gå in på expressen.se/krimrummet. Alltså på adressen expressen.se/krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. 2 månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. Ganska tidigt i utredningen så får man DNA-träff på en hylsa från gymmet som används vid skjutningen då. Det leder till att man kan gripa en man. Han kommer senare åtalas för medhjälp till det här mordet. Han har också enligt åklagaren varit med på mordplatsen i den bil som används i samband med mordet.
Ja, det är en ganska intressant person faktiskt. Han har tidigare varit misstänkt och åtalad för en skjutning i Borås, friades för det. Han förekommer ganska flitigt i den pågående Adriana-rättegången också faktiskt. Han har umgåtts med de som pekas ut för det mordet. Så det här är en person som dyker upp lite här och var, om man får uttrycka det som.
Och så småningom så kommer man gripa fortsatta medhjälpare till allt detta. Det är personer som är lite äldre. Om vi ska då jämföra med skytten, de förekommer en del i den kriminella miljön sedan tidigare.
Ja, det finns ett, som du säger, en tydlig skillnad här i ålder, och en av dem är ju extra intressant för i hans mobil så hittas det väldigt mycket slagningar på Delta Gym. Han har sökt på det, han har sökt efter måltavlan och han har liksom kollat måltavlans Instagram och så vidare. Och som jag förstår det här bevisningen så handlar det om att han bland annat då var den som upptäckte att måltavlan var på gymmet den här morddagen. Och om man då läser mellan raderna så är det alltså han då som på något sätt ska ha skickat dit dem eller gett den informationen vidare till skytten då.
Och sammanlagt så är det 3 medhjälpare som står åtalade. Men om vi tittar lite på den misstänkte skytten här. Han är då 16 år gammal.
16 år var det här. Det finns en efter att det här att han greps så har det gjorts en utredning i socialtjänsten kring honom där man konstaterar då att han har rekryterats till kriminellt nätverk för att utföra olika typer av uppdrag. Han har liksom blivit en del av den kriminella nätverksmiljön ganska fort. Han är tidigare inte straffad mer än för en misshandel och fick han en ungdomstjänst i en kortare period i den struntaren förvisso i då, men det har gått ganska snabbt utför för den här killen. Jag tycker det finns en intressant detalj också, vi såg det på rättegången, vi ser även det i socialtjänstutredningen att här finns det 2 stycken engagerade föräldrar. De sitter med under rättegången. De har vädjat om hjälp i socialtjänstens utredning för att de insåg att de kunde inte hantera den här pojken. Så det här är alltså, han har, det säger socialtjänsten också, att till hans fördel är ändå att han har engagerade föräldrar.
Mm, och det är till och med så att bara timmar efter skjutningen så finns det sms i utredningen där mamman tar kontakt med socialtjänsten och säger att jag tror ni måste
måste agera,
göra insatser här, för han lyssnar inte på oss, han samarbetar inte med oss, han fortsätter umgås med det här dåliga sällskapet, och hon får ju från socialtjänsten tillbaka då, jo men vi ska ta och prata med honom, se om vi kan hitta någonting framåt. Men då tittar man på problembilden som beskrivs här, att han lyssnar inte på sina föräldrar och han umgås i dåliga kretsar. Det är ganska långt steg därifrån till att vara en person som precis har utfört ett mord mitt på ljusa dagen, mitt i Stockholm.
Men fast vilken förälder kan ana det på en kille som tidigare bara dömt för en misshandel? Jag tycker ändå det man får inte glömma bort att alla de här ungdomarna kommer inte från dåliga hemförhållanden. Det här är verkligen en engagerad familj, men tänk hur snabbt det kan gå rakt åt skogen för en sån här pojke när man kommer in i fel sammanhang. Han ska ju senare själv beskriva hur han liksom börjat handla lite med narkotika. Jag vet inte om det är sant eller inte, men det låter ju ändå som att det är det han har sysslat med. Och sen har det gått ganska snabbt åt rakt fel håll.
Så. Den här pojken, efter mordet så försvinner han ut i Sverige. Han har rötter i Armenien och han tar sig dit under en tid. Det är när han återvänder till Sverige i juli som han grips i samband med att han anländer. Då har polisen kunnat leda misstankarna så pass långt att man misstänker att det är han som har gjort det här. Och sen så när man DNA-testar honom så får man det bekräftat också, att det är han som är okänd.
Det blir ju klockrena träffar både på handgranaten och på mordet.
Och det leder ju så småningom till att han blir åtalad. Rättegången pågår just nu i Stockholms tingsrätt. När vi var där i tisdags så förhördes han. Det började med att han lämnade en lång berättelse. Han pratade mer än en timme i sträck egentligen om vad som hände mellan den 25 och 28 mars.
Fantastiskt detaljrika minnesbilder just från de här dagarna då. Det ska sägas, det här är gamla vanliga modus operandi för den här typen av gängbrottslighet. Han har suttit i polisförhören, sagt inga kommentarer, att han inte vill svara på frågor och så vidare och så vidare. Sen har han fått polisutredningen och då försöker han lägga fram en berättelse som är oerhört detaljrik, där man kan liksom, där det ska framstå som att han verkligen har koll på varje minut vad han har gjort. Och när man läser domar så är det ofta så att om en berättelse är detaljrik så ska den vara mer trovärdig, men är den fattig på detaljer så är den mindre trovärdig. Så om man tänker att det här är en regisserad berättelse som utgår från förundersökningsmaterialet, så är det klart att den blir detaljrik. Men det var ju också väldigt uppenbart sen när åklagaren började ställa frågor om vad gjorde han dagen före. Alla de här solklara minnesbilderna, och inga minnesbilder alls. Mm. Och när det blev lite andra frågor om det var klockan och så här, då var det minnes. Så vissa saker var det kristallklart minne och sen vissa saker var det helt blankt. Vilket jag tycker att det smulade sig sönder lite hans minneskarta.
Ja, det var väldigt tydligt uppdelat i två delar. Så som det fungerar så får ju den som är åtalade en möjlighet att själv lägga fram en löpande berättelse först. Och det var ju då han pratade i mer än en timme i sträck. Och jag skulle vilja säga att han är väldigt vältalig för att vara så pass ung. Han använder mycket stora ord och jag tycker att han snarare låter vuxen än ett barn. Sen så blir det jobbigare för honom i andra delen när åklagaren ställer frågor, och det är väldigt besvärliga omständigheter för honom att förklara. Om vi tittar lite på hans egen berättelse så berättar han att han är 16 år gammal och han har bråkat med sina föräldrar. Han är rädd för att få utegångsförbud, så det slutar med att han sticker hemifrån. Han har lite pengar på fickan som han har tjänat genom att sälja hasch. Och han hamnar på ett hotell som han får hjälp att boka, säger han. Eftersom han inte kan gå hem så måste han också gå och köpa kläder. Och det är därför han hamnar på Stadium där han har fångats på
övervakningskamera. Och då kan han givetvis inte använda sitt kort, för att då hade mamma och pappa sett vilka butiker han handlade i. Så då använde han kontanter. Man kan ju också tänka sig att han använde kontanter för att inte han ska bli spårad till de här köpen av polisen. Men så var det ju inte enligt pojken.
Och han säger att jag var tvungen att köpa kläder för jag hade inga andra kläder än de jag hade på mig. Och han ger åklagaren rätt i att jo, jag förstår att det är väldigt lika kläder som jag köper som gärningsmannen sedan använder. Men Det är väl mer en slump då, menar han. Och den här lägenheten i södra Stockholm, där allting hittas, där vapnet och kläderna hittas, där menar han att han har varit för att han skulle köpa hasch av någon. Han har via någon skum mellanhand hamnat där för att han ska använda sina sista knarkpengar för att köpa nytt hasch som han kan sälja vidare och då försörja sig på något vis. Så han försöker ge svar på varje omständighet som är besvärande för honom.
Det var väl genomtänkt, får man säga.
Sen så blir det ju jobbigt för honom när åklagaren börjar ställa frågor.
Ja, och då blir han ju också väldigt irriterad. Det är då han börjar liksom mästra åklagaren. Han svarar liksom på saker som han börjar liksom hålla långa föredrag. Han liksom får lite utbrott om Bandidos exempelvis och sådär.
Det är nästan så att de sitter och sparrar mot varandra.
Ja, men åklagaren är ju såklart rutinerad i det här. Det är ju senioråklagare Daniel Sunesson. Han vet ju hur man som håller den här typen av förhör. Han har gjort det förut. Han har mött den här typen av personer tidigare. Att då börja ställa frågor om varför minns du den här dagen före? Eller vad minns du vad klockan var? Och så vidare och så vidare. Då blir det ju ganska tydligt efter ett tag att det här, det håller inte ihop, även om det kanske verkade som att det höll ihop den första timmen.
Sen finns det här munskyddet också som vi har i sängen.
Ja.
Vi vet ju vad vi hittar, för det är en NATO-värn.
Ja.
Och någon idé om hur det kan ha inträffat?
Min gissning är att... Ja, ni ser ju att vi har en ansiktsmask under de här dagarna. Jag tycker inte att själva frågan om att... Alltså, själva faktumet att den hittas där är lika viktig än att hur den kan ha hittats där. Förstår du vad jag menar? Det låter väldigt irrationellt allt det här, du vet. Jag har ju en liten frukt som jag såg under ryggen med en skedd madrass tillsammans med andra munskydd. Jag skulle kunna tro att kanske gärningsmannen använde två stycken munskydd. Ena, alltså, för att välja två stycken så att det blir säkrat. Men ni vet själva hur ansiktsmasken går sönder. Men det är en teori. Det är ingenting jag har aning om. Så det är...
Hans DNA har ju hittats på de här kläderna och på vapnet. Han gör det väldigt tydligt för rätten att han har missan aldrig varit i närheten av ett vapen.
Nej, han vet inte ens vad som är bak och fram på ett vapen, om man ska tro hans egen berättelse. Men det var ju lite slående också. Han blev ju väldigt, väldigt nöjd när han kunde lägga fram förklaring till hur hans DNA har hamnat på de här sakerna. Då sa han kontaminering, och sen tittade han på sin advokat nöjt. Men han menar på att det här skulle, hans DNA på något sätt skulle ha flyttats från ett ställe till ett annat. Men ja, jag vet inte.
Det är väldigt tydligt att han menar att han inte har någonting med det här att göra. Och han är ganska högtravande i hur han avslutar sitt förhör. Han säger att det är jättesynd att en så modig person som har visat civilkurage, som Fredrik Andersson har gjort, var tvungen att dö på grund av det här. Han säger också att det kan finnas alternativa gärningsmän som fortfarande är ute och begår brott. Och oavsett om han, den här 16-åringen, alltså blir dömd eller inte, så har han rent samvete och kan sova på nätterna i vetskapen om att han inte har tagit någon annans liv. Den här 16-åringen, precis som många andra i den här miljön, så har han anammat nästan ett mantra att han vill prata om sig själv. Han vill inte prata om andra och han vill inte nämna namn. Det är någonting vi hör återkommande i de här rättegångarna. I det här fallet så bjuder åklagaren in honom, men berätta vilka namn de här personerna som du inte vill nämna är, så kan vi utreda detta och kanske föra utredningen vidare eftersom du menar att du är oskyldig. Men då säger han att han vågar inte det, eftersom det här är människor som uppenbarligen har våldskapital nog att gå in på ett gym mitt på ljusa dagen och skjuta någon till döds.
Mm, eller så är det så att de personerna inte finns.
Kan vara så också. Vi får se vad domstolen kommer fram till här i slutändan. En av huvudpersonerna skulle ju höras häromdagen också, men han dök inte upp.
Nej, måltavlan, och han är ju då målsägande i det här fallet. För att åklagaren menar ju då att han utsattes för brottet försök till mord på Delta Gym. Han kom inte till rättegången, han skulle förhörts, men nu letar polisen efter honom för att han ska förhöras, men han har inte hittats ännu, meddelar polisen efter en tids sökande. Han har dock medverkat i polisutredningen och berättat om vad som hände och hur han upplevde situationen på gymmet och hur Fredrik Andersson agerade och så vidare. Men han verkar inte vilja dyka upp på rättegången. Ska också säga, så det är lite konstigt. Han fortsätter ju ganska mycket i sociala medier, men han har rensat sina Instagram på allt vad det gäller Bandidos. Och han jobbar inte längre på Delta Gym, där han tydligen inte är välkommen längre att döma polisutredningen.
Mm, tycker man, jag läste i utredningen att han beskrivs som en tidigare eller dåvarande medlem av Bandidos. Jag vet inte om han är ute ur bilden kanske.
Det är nog en rimlig spekulation. Eller så är det så att han inser att det här med Bandidos är inte så bra för hans affärsverksamhet. Det är väl, det är många när man läser förhören från Delta Gym som nu i efterhand som tycker att det var väldigt synd att han var där, eftersom det då faktiskt kostade Fredrik Andersson livet på grund av att han drog med sig en hotbild ner på gymmet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Det kommer ju så småningom bli en dom i det här fallet. Den misstänkte skytten är 16 år gammal. Vad kan vi förvänta oss för straff?
Ja, när det handlar om gärningsmän som är under 18 år så ska det ju då till mycket för att de ska dömas till fängelse. Det händer. Vi har haft domar på 7-8 års fängelse, bland annat polismordet Andreas Danman i Göteborg. Men då handlar det om person som var drygt 17 år gammal. Det här var de person som var 16 år gammal vid det här. Så allt talar väl tyvärr för att det här blir ytterligare ett sånt här fall om en kille då som bröstar en 4 och blir någon form av 100 gubbe. Han blir ju den som får ta straffet för detta. Men han får inte mer än möjligen då 4 års ungdomsvård. Sluten ungdomsvård. Det är ett väldigt lindrigt straff för ett sånt här utstuderat brott. Jag skulle inte tro att det kommer upp på fängelse faktiskt. Sen får vi se vad det betyder för hans framtid inom kriminella nätverk. Möjligen så är det så att man kan dra slutsatsen att han är ju inte någon speciellt skicklig utförare i det här. Så har han ju lämnat massvis med spår efter sig. Det visar ju lite av det här att anlita de här unga sicarios, de här unga som tar på sig de här morduppdragen. Det har ju sina risker, men å andra sidan tyvärr är det så att det finns ju så många som står i kö för att ta den här typen av uppdrag. Så anstiftarna har ju andra att välja på om det är någon som åker dit. Det är väl någon slags cynism i det, får man så
att
säga.
Mm. Tycker du att det är för lindrigt? Han är 16 år, eller var 16 år när det hände. Det är ju väldigt ungt.
Det är väldigt ungt, men om vi då säger 4 års ungdomsvård, han har suttit häktad i snart ett år när hovrättsprocessen är slut. Då ska han in, nu är det ingen villkorlig frigivning på den slutna ungdomsvården. Men det är väldigt kort tid som samhället har att få honom på rätt köl. Han kommer också ut då i en ålder, 20 år då, om vi säger 4 års ungdomsvård, när han fortfarande är i en väldigt riskabel ålder för att på nytt sugas upp i den här typen av brottslighet. Så för hans egen skull så hade det nog varit bättre om han varit borta från gatan ett tag längre. Dels så att han inte ska komma ut och begå nya brott, men också för att oavsett om det är kriminalvård eller om det är statens institutionsstyrelser och ungdomsvård, så behövs det vårdtid för den här typen av killar.
Och den goda tillgången på unga killar, pojkar som hamnar i de här situationerna när man blir utförare av väldigt grova våldsdåd, det har vi ju sett den senaste tiden.
Det ser vi gång på gång nu, och vi ser under den sista våldsvågen här att det är väldigt många av de här som utfört bombdåd, skjutningar och så vidare, som är under 18 år. Och många av dem har förvisso åkt dit, men man ser att det gång på gång rekryteras nya. Och vad vi ser nu, som jag tycker är oroväckande också efter Encrochat, Sky och Anom, då tog man och slog ut dem som var anstiftare i många av rättegångarna. Man kunde döma dem till väldigt långa fängelsestraff. Men nu har vi sett ett antal sådana här fall där det faktiskt där man undrar, men vem är det som ligger bakom? Vem var det som skickade ut den här pojken till Delta Gym? Det är den obesvarade frågan i det här, och det är det som är det sorgliga, för den som skickade ut den här personen till Delta Gym, han har ju bara att rekrytera en ny sicario för nästa uppdrag, och så länge man då inte kommer åt roten till det onda, så kommer det här fortsätta. Man bara tar utförarna som de här misstänkta utförarna som det här handlar om, då kommer man aldrig åt det här problemet. Då kommer det fortsätta och fortsätta och fortsätta.
Det är inte den 16-årige pojken från Upplandsbro som har konflikter med den hårdbarkade bandidosmannen?
Nej, det är någon annan bakom längre upp. Och risken är att han kommer fortsätta jaga sin måltavla.
Vi fortsätter följa det här fallet och alla andra fall som pågår i våldsvågen. För den här veckans avsnitt av Krimrummet sätter vi punkt. Tack Fredrik Sjöshult för att du ville vara med.
Tack.
Om du som lyssnar har nyhetstips, synpunkter eller annat är du välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.